gaska de Jesus jag vet du är min och trots vad jag är i mig själv är jag din du frälst
Hur kan en människa bli född på nytt av Chuck Smith? Född på nytt är ju en term som de flesta av oss har hört förut. Men vet du verkligen vad det betyder? Varför sa Jesus att det var nödvändigt att bli född på nytt om du vill se Guds rike? Budskapet på den här CD:n förklarar skillnaden mellan fysisk och andlig födsel. Varför skapade Gud människan överhuvudtaget? Därför att i slutändan handlar det inte om religion, det handlar om en relation. Skymd under nattmörkrets slöja närmade sig en man försiktigt Jesus från Nazaret. Mannen, Nikodemus, en härskare över judarna, hade väntat till mörkrets inbrott därför att han hade en fråga han behövde ställa. En fråga han inte ville att någon annan skulle höra. Stående i bakgrunden hade Nikodemus skådat Jesus utföra under efter under. Han visste att ingen kunde göra dessa ting om inte Gud var med honom. Men nu äntligen var Jesus ensam. Nu var tiden inne för att ställa frågan. Rabbi, började Nikodemus, vi vet att du är en lärare från Gud, för ingen kan göra dessa tecken som du gör om inte Gud är med dem. Jesus kom, precis som han alltid brukade, genast till saken. Han visste vad Nikodemus ville. Om inte en människa är född på nytt, svarade han, kommer han inte att se Guds rike. Då frågade Nikodemus, vad menar du när du säger född på nytt? Detta är samma fråga som människor har ställt i århundraden, när de begrundat Jesu uttalande i Johannes evangelie kapitel 3, vers 3. Vad betyder det att bli född på nytt? Jo, du förstår, Gud skapade ursprungligen människan som en trefaldighet med ande, själ och kropp. Själen är styrd av anden. Så när anden styr lever människan i gemenskap med Gud. Växtriket däremot är endimensionell. Med sin kropp livnär sig växterna på näringsämnen från jorden och från luften. Eller i sällsynta fall som Venus flygfångaren på insekter. Rötter håller plantorna på plats medan dess fortplantering sker genom en genetisk kod inkapslad i dess frö. Djurriket som är tvådimensionellt har en fysisk kropp och ett medvetande eller sinne. Djur livnär sig på växter eller andra djur och har en stor rörlighet. Liksom växter så fortplanterar de sig genom en genetisk kod i dess säd, vilket ofta är befruktat av en hane. Tack vare sitt medvetande och sin ökade fysiska rörlighet är djurriket mycket överlägset växtriket. När Gud skapade människan skapade han ett trefaldigt väsen med tre dimensioner, ande, kropp och själ. Den extra dimensionen av anden placerar människan påtagligt högre än djurriket, därför att det gör det möjligt för människan att ha en relation med Gud, ett personligt förhållande. Jesus sade att Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och i sanning, enligt Johannes evangelium, 4 kapitlet, vers 24. Så när Gud först skapade människan med ande, själ och kropp skapade han oss till att ha gemenskap med honom. Vi har den här underbara versen i första Moseboken kapitel 3, vers 8. Och de hörde Herren Gud vandra i lustgården. När dagen begynte svalkas, då gömde sig mannen med sin hustru för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Människan kände Gud och ledde gemenskap med honom därför att hon var styrd av anden, av Guds ande. Men om en människas ande är död så sjunker hon till ett djurs existensnivå. Människans ande är död på grund av hennes överträdelser och synd. I begynnelsen när Gud skapade människan levde hon i en idealisk, ren miljö. Hon var skapad med en stark, frisk kropp utan några genetiska defekter. och eftersom hennes ande var levande hade hon både gemenskap och samhörighet med Gud. Men det fanns ett dilemma. Levde människan i gemenskap med Gud därför att hon älskade Gud? Eller levde hon i gemenskap därför att det inte fanns något annat alternativ? För att avgöra människans sanna hjärta placerade Gud ett mycket attraktivt träd i mitten av Edens lustgård. Ett träd med förbjuden frukt. Frukt som var ett hot om andlig död. Människan behövde nu göra ett val. Ville hon fortsätta att ha gemenskap med Gud eller ville hon tillfredsställa sina egna kötsliga begär som skulle resultera i ett främlingskap med Gud? Sorgligt nog valde Adam att leva efter köttets begär och han åt av den förbjudna frukten. Genom att göra det dog hans ande. Vid det ögonblicket blev han en tvådimensionell varelse. Kropp och själ. Jesus sade till Nikodemus att han var tvungen att bli född på nytt enligt Johannes evangelium 3 kapitlet vers 7. Vi behöver ha en andlig födsel. Vi var en gång födda genom köttet och främmande från Gud, men vi måste bli andligt på nytt födda om vi vill känna välsignelsen och glädjen som kommer genom att leva i gemenskap med Gud. Efter att Adams ande hade dött upptäckte han att det inte fanns något sätt att få liv igen genom att vara god, att vara religiös eller genom att lyda lagar och regler. Vi kan försöka vara goda, men vi kan aldrig vara tillräckligt goda. Jesus fortsatte att tala till Nikodemus. Om du inte blir född på nytt kan du inte få se Guds rike. Johannes kapitel 3, vers 3. En människa med kötslig natur kan inte förstå denna dimension. Hon har ingen uppfattningsförmåga. Paulus skrev till Korinterna följande. Ty vilken människa vet vad som är i en människa, utom den människas egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud, utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är av Gud, för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Om detta talar vi och icke med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga saker för andliga människor. Men en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap och hon kan inte förstå det, för det måste utgrundas på ett andligt sätt. Jag har ju nu läst i första Korinterbrevet kapitel 2, vers 11-14. Som Paulus sade, en människa med kötslig natur kan inte känna och förstå de andliga tingen. Det är en dårskap för henne. Detta gör att det är svårt för oss att kommunicera, därför att det finns en klyfta mellan den andliga ledda människan och den kötsliga styra människan. Har du någon gång upplevt hur svårt det kan vara att förklara vissa saker för ett barn? Det kan vara frustrerande, därför att du tänker, varför kan han inte fatta? Jag menar, det är ju så självklart det hela. Det är ju så tydligt. Det är ju så uppenbart och rationellt. Varför kan han inte se det? När det gäller andliga saker är den kötsliga människan som ett barn. Bibeln lär oss att den kötsliga människan inte kan förstå andliga saker, därför att de behöver andlig insikt för att kunna göra det. Det är därför Jesus sa, du måste bli född på nytt för att kunna se Guds rike. Om du ska kunna se denna dimension av Guds rike krävs det en andlig på nytt födelse. Därför måste du bli född på nytt. Han repeterade flera gånger. Så Nikodemus fråga var uppenbar. Hur kan jag då bli född på nytt? Genom vilken procedur blir en människa född på nytt? Hur kan detta ske? Jesus förklarade då genom att ge en illustration som Nikodemus förstod. Han berättade en händelse ur Gamla testamentet från 4 Moseboken. När Israels barn var i öknen började de klaga mot Gud och mot Mose. De sade, de har fört oss ut i öknen för att döda oss här i vildmarken. Vi har inget bröd och vi är trötta på detta manna. På grund av att de knorrade och klagade mot Gud tillät han giftiga ormar komma in i deras läger. Så hundratals människor dog av ormbett. Israeliterna sprang till Mose och bad om förlåtelse och bad honom att be för dem. Då bad Mose till Gud att han skulle hela folket. Men istället för att bota dem gav Gud dem en åtgärd som lämnade valet om deras helande över till dem själva. I fjärde Mosebok kapitel 21 vers 8 kan vi läsa. Då sade Herren till Mose, gör dig en orm och sätt upp den på en stång. Sedan må var och en som har blivit ormstungen titta på den, så skall han bliva vid liv. Så Mose tillverkade en orm av mässing som han satte upp på en påle i mitten av lägret. Så när någon blev biten av en av dessa giftiga ormar var de instruerade att titta på mässingsormen på pålen. Och då blev de ögonblickligen helade. Låt mig förklara symboliken bakom detta. I Bibeln är mässingen en symbol av Guds dom. Israeliterna hade ett mässingsaltare där de lade sina offer, enligt andra Konikaboken, kapitel 16, vers 15. I Bibeln är ormen en symbol av synden. I det här fallet hänvisar ormen på pålen till korset där Jesus skulle bli korsfäst. Jesus sade, och lika som Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bliva upphöjd, enligt Johannes kapitel 3, vers 14. Återigen i Johannes kapitel 12, vers 32, sade han, och när jag har blivit upphöjd från jorden, ska jag draga alla till mig. Jesus profeterade att han skulle dö på korset. Därför är mässingsormen på pålen en symbol om hur våra synder blir dömda av Gud på korset. Precis som Mose reste upp ormen i vildmarken, så var det nödvändigt att människosonen blev upprest på korset. Hur kan en människa bli född på nytt? Hon kan födas på nytt genom att Gud offrade sin egen son. Jesus tog skulden för våra synder på sig själv när han dog i vårt ställe. När vi förstår detta och i tro ser på Jesus på korset, inser vi att han dog för våra synder. Han bar Guds dom som var ämnad för oss. Föreställ dig att du levde med Israels barn för cirka 3800 år sedan. När ormarna kom in i lägret, en dag medan du pratade med en kamrat inne i ditt tält, slingrar sig en orm in och hugger honom i foten. Och du ser hjälplöst på när hans fot sväller upp och en liten stund senare börjar han få kramper. Du drar kvickt ut din kamrat ur tältet och ropar, titta på ormen på pålen! Den som Mose satt upp i mitten av lägret. Jag förstår inte hur du ska kunna hjälpa mig, svarar han. Bråka inte, skriker du. Titta bara. Men jag förstår inte. Hur kan jag bli hjälpt bara genom att titta på en orm på en påle? Jag har ju glömt på att dö. Jag vet inte hur det fungerar, försöker du desperat att förklara. Jag vet bara att hundratals människor omkring oss höll på att dö på samma sätt. Precis som du. De tittade på ormen och nu är de okej. Titta på ormen. Det är dårskap, vägrar din kamrat. Jag tänker inte titta. Så dör din kamrat och du kan inte fatta det. Du bad honom bara att titta. Han behövde inte förstå hur det kan ske för att nå förmånen. På samma sätt dog Jesus Kristus för våra synder. Men vi behöver inte förstå förloppet genom vilket anden föds. Vi behöver inte förstå hur vi kan få en sådan genomgripande förvandling. Vi behöver bara veta att det är möjligt. Precis som israeliterna i öknen så behöver vi inte förstå processen för att kunna njuta av resultatet. Vi kan leva i en medveten gemenskap med Gud. Vi kan uppleva hur underbart det är att ha evigt liv och vara fri från synden. Jesus förklarar hur man blir född på nytt och sa, och så som Moses upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bliva upphöjd. Så att var och en som tror skall i honom hava evigt liv, enligt Johannes kapitel 3, vers 14 och 15. Som bäst, utan andlig på nyttfödelse, är man bara en 2/3 person. Den kötsliga människan känner undermedvetet att det är något som saknas i hennes liv. Och hon försöker oavbrutet att fylla detta tomrum. Problemet är att hon försöker fylla detta tomrum genom en fysisk eller känslomässig upplevelse. Men slutligen, även om en människa frossar i fysiska nöjen och känslomässiga upplevelser, så har hon ändå en känsla att det är något som saknas. Inget kan fylla detta tomrum förutom genom att bli född på nytt. Människan var skapt till att tillbe Gud. Om du inte tillber den sanna och levande guden, så kommer du att försöka finna ett substitut. Det kanske är din bil, ditt hus eller din båt. Listan kan vara oändlig. Dyrkan är en medfödd del av människans existens. Du kanske tycker att detta är allt för enkelt. Du kanske har svårt att förstå hur du kan ha en andlig pånyttfödelse endast genom att tro på Jesus Kristus. Hur enkelt det än låter, så gjorde Gud det på det sättet, så att även ett barn kan bli född på nytt. Jesus fortsatte förklara för Nikodemus att Gud älskar världen så mycket, en värld som håller på att förintas av synden och förgås som ett resultat av synden. Att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv, enligt Johannes 3:16. Jag tänker återigen på israeliterna när de vandrade i öknen, och de gav Gud skulden för alla dessa problem. Knorrade och klagade mot honom på grund av deras nöd, när det själva verket var dem själva som bar skulden. Detta är så karakteristiskt av människosläktet. Vi vänder ryggen mot Gud, vi lever efter köttet och vi börjar uppleva svåra plågor och ett liv i köttet, som består av tomhet, frustration, konsekvenserna, och det köttsliga livet är livsfarligt. Liksom ett dödligt ormbett kommer det att förgöra dig och du kommer att förgås. Men israeliternas långa och svåra tid i öknen var inte Guds ursprungliga avsikt och tanke för dem. Han ville leda dem in i löfteslandet, där de kunde njuta av fruktbarheten och välsignerna i landet. Välsigner som Gud hade lovat deras fader Abraham. Men de förkastade vittnesbördet från Kaleb och Josua. De sade: vi kan inte gå in och erövra och lägga beslag på det landet. Fienden är alldeles för stark. Istället vände de åter tillbaka till vildmarken, och de försökte skylla på Gud när de led av konsekvenserna av att leva i vildmarken. Om du lever i vildmarken idag, så beror det inte på att Gud vill att du ska vara där. Gud vill inte att du ska leva efter din köstiga natur. Han vill att du ska leva ett andligt berikat liv och njuta av välsignerna och förmånerna som kommer av ett liv i gemenskap med Gud. Israeliterna missförstod Guds syfte och varför han sände de giftiga ormarna. Han ville leda dem tillbaka till honom. Du förstår, Gud tillåter ofta lidanden i våra liv när vi vandrar in på farliga marker. Han vet att smärtsamma upplevelser har förmågan att få upp våra ögon, så att vi vänder tillbaka till honom. Det är inte Guds straff. Istället säger han: kom tillbaka till mig. Du kan inte leva oberoende av mig. Du kommer att bli förintad. Detta är ett exempel på förödelsen som sker när du försöker leva utan mig. Syftet är att dra dig till honom, så att du kan bli född av anden och leva detta underbara liv i gemenskap med Gud. Utan Guds hjälp skulle israeliterna ha dött i vildmarken. De skulle inte ha kunnat leva i 2 veckor. Ännu mindre 40 år. På samma sätt upprätthåller Gud dig, även om du går igenom vildmarken just nu. Utan Guds upprätthållande sand skulle du inte leva i 5 sekunder. Du har honom att tacka för din existens. Han håller dig vid liv så att du kan lära känna hans stora, underbara kärlek, omtanke och omsorg om dig, så att du kan bli född i anden och komma in i den fullkomliga dimensionen som Gud har ämnat för var och en av oss. Just nu är du kanske på en farlig stig som leder till fördärvet. Du behöver vända dig till Gud innan du går under. Detta underbara löftet från Gud är att om du bara tror på hans son Jesus Kristus kommer du inte att gå under utan ha evigt liv. Evigt liv är inte endast kvantitet, det är också kvalitet. Du förstår, kvantitet utan kvalitet är ett helvete. Men med ett andligt liv äger du ett liv med kvalitet som är långt högre än djurriket eller fysisk existensnivå. Långt högre än vad vi kan ens tänka. Och det är livet som Gud kallar dig till, det andliga livet. Livet i gemenskap med honom. Bibeln säger oss att köttets sinne är dött, men ett andligt sinne är liv, frid och glädje. Detta är vad Gud önskar för dig. Evigt liv, frid och glädje. Glädje som kommer av att leva i gemenskap med Gud. Att veta att han finns där hos dig. Och han leder dig. Och att veta att Gud har makten. En människa är på nytt född genom att tro på det kärleksfulla offer som Gud skänkte för våra synders förlåtelse. Synderna som Jesus tog på sig. När du tar emot Jesus som din frälsare och tror att han dog för dina synder. Det är en fantastisk, mystisk förvandling som sker inuti dig. När din ande föds på nytt. Och plötsligt lever du ett rikare liv med en ny andlig dimension som du aldrig drömt om och aldrig visste existerade. Det är så underbart och så långt utöver någonting du någonsin har upplevt förut att du kommer att upptäcka att det är svårt att beskriva det egentligen. Paulus sa att det som han upplevde i anden var så underbart att det vore kriminellt att försöka beskriva det med ord. Enligt andra Korinterbrevet kapitel 12, vers 4. Det finns inget språk på vilket det går att beskrivas. Jesus sa du, om du vill se himmelriket och du vill förstå det, måste du bli född på nytt. Du måste bli född på nytt för att komma in i Guds rike. Se på Jesus Kristus som dog på korset för dina synder och tro på honom och hans kärlek för dig. Så kommer denna förvandling att ske. Så frågan är, har du blivit född på nytt? Om inte, så är proceduren väldigt enkel. Idag är du i ett av två läger egentligen. Allt beror på din relation med Jesus Kristus. Du kan antingen tro och lita på Jesus som dog för dig på korset, eller också kan du fortsätta med det du håller på med. Det är fantastiskt egentligen. För att vara förlorad behöver du inte göra någonting. Fortsätt bara med vad du håller på med så kommer du att gå förlorad. Men om du ser på korset och tror på honom som dog för dina synder, då är Guds gåva din egen. Det eviga livets gåva. Syndarens bön går ungefär på det här viset. Om du vill ha en personlig relation med Gud och försäkra om att dina synder är förlåtna, så föreslår jag att du ber denna bön. Fader, jag kommer till dig, bekänner mina synder och ber dig om förlåtelse. Jag tackar dig, Herre, för att du har lovat att om jag bekänner mina synder så kommer du att vara trogen att förlåta mig och rena mig från all min orättfärdighet. Jag vill vända mig bort från min synd och jag vill leva på ett sätt som behagar dig. Jag ber om din hjälp, Herre. Jag ber att du ger mig kraften genom din helige ande att leva på ett rätt sätt. Och jag tackar dig att Jesus Kristus dog på korset och betalade priset för mina synder och sedan uppstod från de döda. Jag tar nu emot honom som min frälsare, min Herre och min vän. Och jag tackar dig också för att du har sagt att vem helst som kommer till dig kommer du inte att kasta ut. Tack för att du har gett mig ett nytt liv i Kristus. Jag överlämnar mig själv till dig. Forma mig som du vill ha mig. Och jag tackar dig, Herre, I Jesu namn. Amen. Ja, vad händer nu då? Om du har beslutat dig för att ta emot Jesus Kristus som din frälsare, så är du nu född på nytt. Här är några saker som hjälper dig att växa som kristen. 1. Du ber. Bön är som en telefonlinje som leder direkt till Gud. Och det är väsentligt att du pratar med honom varje dag. Och ju mer, desto bättre. Om du läser Filipperbrevet kapitel 4, vers 6. Och som nummer 2, läs Bibeln. Bibeln är som ett kärleksbrev från Gud. Ju mer du läser, desto mer kommer du att älska honom. 1 Petrusbrevet, 2 kapitlet, vers 2. Och som 3, gemenskap. Du behöver vänner som delar samma tro och som kan uppmuntra dig. Det är därför väldigt väsentligt att du hittar en bra bibelundervisande kyrka, där du kan träffa andra kristna, enligt Hebreerbrevet kapitel 10, vers 24 och 25. Och sen som 4 sak så har vi vittna för andra. Dela med dig av din tro till andra. Be att Gud visar dig hur du ska vittna och när du ska vittna. Enligt Markus evangelium 16 kapitlet och 15 versen. Så Gud välsigne dig. Vi ber att du varje dag fortsätter att växa i din relation med Gud.
Som ett offer, ett heligt offer.